Ja, men om man är glad och positiv och så, ja, då klarar man sig länge. Nej, det tror du inte på heller.
Nej, det är förfärligt. Nej, ja, det är fruktansvärt. Inte nog med att dystra människor ska ha det lite dystert, utan ska ha ångest för att de ska dö också. Det är fruktansvärt. Den här löjliga skratt förlänger livet, gör absolut inte.
Fråga Agnes med Christer Lundberg och Agnes Wold.
Välkommen Agnes.
Tack.
Och såklart ni som lyssnar. Jag hoppas att du mår bra och att du känner dig hyfsat stabil.
Ja, hyfsat.
Du har inte varit uppe för sent och druckit vin och twittrat.
Ja, det behöver vi inte gå in på närmare.
Idag har vi samlat ihop ett antal lyssnarfrågor som kretsar kring något som garanterat kommer att drabba alla. Men som många av oss ändå tycker det känns väldigt jobbigt både att tänka på och prata om.
Vem är du?
Jag är döden.
Kommer du för att hämta mig?
Jag har redan länge gått vid din sida.
Här fick vi en snutt av den klassiska scenen från Bergmans Det sjunde inseglet, där riddar Antonius Block, spelad av Max von Sydow, möter döden. Men så där går det väl knappast till i verkliga livet, att man stöter på någon svartklädd figur som man kan utmana på schack och allt vad det är.
Nej, jag tror inte.
Hur definieras döden rent medicinskt?
Ja, numera definieras den ju då när hjärnan slutar fungera. För att hjärnan är ju den som styr alla organ. Så att om hjärnan slutar fungera så kommer ju alla andra organ att sluta fungera förr eller senare. För använder man ju hjärtdöd då. Så när hjärtat slutade att slå så var man död. Det här lades om kanske för 20-30 år sedan. Och anledningen till det är ju då att det finns ju många människor som behöver organ för transplantation. Och då vill man ju ta ut dem så att de är så pass färska som möjligt. Och då är det bättre att man definierar döden så när hjärnan slutar fungera, för då kan man inte leva. Men vissa organ som hjärtat, det kan ju fortsätta att slå ett tag, för att muskelcellerna i hjärtat har en egen liksom förmåga att generera elektriska impulser och så.
När hjärnan slutar fungera, då är man död, enligt medicinsk synvinkel. Mm, mm. Men det man ser på filmer då, att de kommer fram och känner att det är ingen puls.
Ja, det var ju det gamla sättet. Det är ju det enklaste, liksom, om man inte har någon EEG-apparat. För då måste du sätta på elektroder och se om det går elektrisk ström i hjärnan. Och det hade man inte på den tiden när den här filmen spelades in.
Dagens första lyssnarfråga kommer från signaturen U, som tar upp en grej som jag tror att många känner igen.
När jag var liten så fick jag höra att man absolut inte får kväva en nysning. Det var liksom farligt, för man hade ihjäl en massa hjärnceller och i värsta fall kunde man dö. Ligger det någon sanning i det?
Vad säger du, Agnes?
Ja, det är precis samma sak som till mig när jag var liten. Och det var ju uträknat precis också hur många celler som dog och så. Nej, jag tror inte det. Det skulle ju då bygga på att man fick ett väldigt högt tryck in i hjärnan som då skulle mosa de här hjärncellerna. Men riktigt så går det ju inte till. Alltså, man kan ju dö av för högt tryck i hjärnan. Och det är ju till exempel, alltså om hjärnan svullnar då. Men det är ju lite en annan sak. Bland annat om man dricker alldeles för många liter vatten. Då dör man på det sättet, för hjärnan svullnar och så blir den inklämd då. Men inte av att nysa, det tror jag inte.
För några år sedan minns jag att det spreds en nyhet om en engelsk man, en 34-åring från Leicester, som hade fått bristningar i halsen efter att ha försökt kväva en nysning. Så helt nyttigt verkar det inte vara.
Han dog på det sättet då kanske. Ja, nej.
Så det kanske är bäst att släppa ut nysningen för säkerhets skull.
Ja, jag gissar att det var mest tjejer som inte skulle nysa. Det ansågs inte passande, så. Men jag har aldrig kvävt mina nysningar. Jag kanske också var lite rädd för det där med hjärnan. Jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg att man sa det då. Så att, men jag tog det säkert för det osäkra och nös på ohämmat sätt.
Det var ju väldigt mycket man fick höra som barn som man skulle akta sig för. Ja. Inte simma efter maten när man har ätit, för då kan man få kramp och drunkna. Det stämmer ju inte, har jag fått höra i efterhand.
Nej, absolut inte.
Eller att ansiktet kan fastna om man gör fula grimaser.
Ja, det har inte jag hört, nej.
Eller för den delen då att det är farligt att smaka på snö. Mm. Nu känner jag ju till att gul snö är olämpligt att äta, säkert brun och svart. Men förutom det, kan man till exempel få mask i magen och äta snö som personalen på förskolan alltid sa när jag var liten?
Nej, och jag älskade ju att äta snö. Och så, det sa man ju också när jag var liten att man fick mask i magen. Så jag vågade inte äta snö i den omfattning jag gärna skulle gjort. Det var ju otroligt gott med den här nysnön som var så fin och fräsch, men då fick man den här känslan ändå. Även om det inte lät särskilt troligt, måste jag säga. Hur skulle de här maskarna, varför skulle de ligga just i snön? Det kan ju inte ha kommit maskägg liksom uppifrån himlen då. Det är väldigt ologiskt.
Var kommer såna här myter ifrån, tror du?
Det är alla krösamajor, vet du, som tycker det är kul att skrämmas. Det finns ju såna, och så hittar de på grejer och så sprids det då så. Till och med innan YouTube fanns det sådana. Och då tyckte de det var jättekul, tror jag, när de hade lyckats hitta på sådana här grejer.
Uppenbarligen är det inte bara nysningar som står i lyssnarnas fokus när det kommer till döden. Signaturen Emma har skrivit ett mejl till oss om något hon säger sig ha sett på internet. Jag vet inte vad man ska säga om internet som källa, men det gäller i alla fall hostningar. Och påståendet att man skulle kunna häva eller fördröja en hjärtattack genom att hosta kraftigt. Jag är starkt skeptisk, skriver hon, och tycker att det är läskigt om det sprids falsk trygghet. Vet du något om detta, Agnes?
Nej, det har jag inte hört. Det låter ju extremt konstigt. Hjärtinfarkt får man ju för att man får en blodpropp i någon av de här kranskärlen, alltså de blodkärl som försörjer själva hjärtmuskeln. Man har ju tre blodkärl, eller den delar sig i tre grenar då. Och om det täpps till där av en propp, då får man inget syre till den delen av hjärtat och då dör den delen, och det heter infarkt då. Tanken kanske då är att man hostar så lossnar den här proppen och så, men det låter väldigt osannolikt.
Enligt vad jag har kunnat lista mig till med hjälp av just internet, så verkar det här ryktet ha startat som någon form av kedjebrev på 90-talet och sen har det bara snurrat vidare. Mm, mm. Men medicinskt så verkar det inte vara någon bra idé.
Nej, jag har aldrig hört det av någon. Det är inget man säger till folk som kommer in med hjärtinfarkt och ska hosta.
Vad tycker du att man ska göra om man drabbas av en hjärtattack istället för att hosta då?
Man ska ringa det här numret.
112, lätt att slå.
Ja, det var 90 000 på min tid. Jag är inte säker på
det. Det är en jäkla tur att vi inte går ut med det. Ring 90 000.
Ja, just det. Så jag tänker på det ibland. Om det händer med något hem skulle jag säkert ringa 90 000 och så. Men i alla fall så ska man inte liksom ta en taxi, man ska inte åka spårvagn, man ska inte bli skjuts av en granne, utan man ska åka ambulans då. Därför att om man har en hjärtinfarkt så kan ju den utveckla sig så att man svimmar. Och man har ju minskat dödligheten i hjärtinfarkt väldigt mycket, och det beror ju bland annat på det att man sätter igång väldigt snabbt.
Sätter igång med vad väldigt snabbt?
Man ska försöka lösa upp proppen, och sen måste man ha syrgas och så här, så att lite medikamenter som så hjälper till det hela.
Är hjärtattack och hjärtinfarkt samma sak?
Mm.
Varför heter det olika då?
Alltså, vården heter alltid på egna ord så att folk inte ska begripa vad det handlar om, och sen lär sig alla det ordet och så får man börja om på nytt med ett nytt ord.
Varför gör vården så?
Ja, vården i alla fall förr, nu är det ju helt annorlunda. Nu vill man ju att folk ska förstå och sådär, men förr i världen så var det ju lite så hemligt och patienterna skulle inte riktigt få reda på allt. Och det var väl lite man tänkte omtanke att de skulle inte oroa sig. När jag var liten så satt man och läste såna här veckotidningar på dasset på landet, och då var det ofta såna här fråga doktorns spalt, och så stod det: kära frågespalt, min man dog av hemorragia cerebris, något sånt där. Vad betyder det? Och så stod det att det betyder hjärnblödning.
Vad hemskt att behöva gå och undra.
Jag skickade fråga veckotidningen liksom om detta. Men så var det då. Det var massor av folk som inte riktigt förstod vad folk hade dött av och sådär. Då mumlade läkaren åt, och gärna på latin, och gick förbi. Men så är det inte nu.
Men vi får slå fast igen att det var inte bättre förr.
Nej.
Slumra in i bädden så fin som blomman på äng. I en gungande säng.
Kanske är ett misstag att spela en vaggvisa här om det finns lyssnare som somnar. Men det här är faktiskt min favoritvaggvisa. Och även om den handlar om att sova och inte att dö, så kunde jag inte låta bli att tänka på den när jag hittade det här mejlet. Hej Agnes, ibland hör man ju om folk som stilla somnar in. Vad är det som händer i kroppen när man dör så? Alltså jag fattar ju att en hjärtinfarkt kan vara dödlig, men att stilla somna in, Therese?
Alltså det står ju ofta det i dödsannonser, men då menar man väl att de har dött i cancer då, till exempel, men att de har kanske fått mycket morfin på slutet och sådär. För att, alltså får man hjärtinfarkt, man kan ju dö i sömnen naturligtvis, det händer ju, och det kan ju vara en hjärtinfarkt eller propp i hjärnan och sådär. Men det brukar nog inte kallas stilla somna in, utan det är nog mer att man dör. Ja, alltså någon kronisk sjukdom. Det kan ju också vara det som heter hjärtsvikt, att liksom hjärtat, man har haft infarkt, hjärtat blir då försvagat i muskeln då och pumpar sämre och sämre och man får inte ut blodet och sådär.
Men det är ingen medicinsk term att stilla somna in?
Nej, utan det är en typisk dödsannonsterm då.
Och det är ju fullt förståeligt att man vill försöka hitta en vackrare omskrivning för det som har hänt, om det handlar om något smärtsamt som att förlora någon man älskar.
Mm.
Och det är klart, jag hade också hellre skrivit stilla somnat in eller dog efter ett svårt missbruk och ett jobbigt liv. Det vill man ju inte ha där, utan man vill ju avrunda lite värdigt.
Ja, och sen också att man vill signalera att de inte hade så svårt på slutet. Liksom, att de inte dog i svåra plågor och skrikande och i ångest och så.
Vad skulle det stå i dödsannonsen om man gick mer rakt på sak?
Jag har dött, skulle jag gissa.
Vem vill leva för evigt, undrar Queen, och jag kan berätta att svaret på den frågan bland annat är vår lyssnare Rasmus som skriver så här: jag vill leva för evigt, men insåg den dystra sanningen redan som femåring. Det går inte, om man inte blir vampyr förstås, och det har jag nog ingen lust med om det nu ens vore ett alternativ. Men hur kan jag leva så att jag lever så länge som möjligt? Finns det någon gyllene regel att gå efter? Att röka, att inte röka har jag förstått, men finns det något annat mirakelmedel?
Nej. Man har ju studerat de här som blir extremt gamla. Alltså vissa kan ju bli 120 och sånt där, va? Och det är genetiskt, det är alltid folk i släkten, de har alltid blivit gamla och så. Och sen är det ju aldrig någonting gemensamt. Alltså vissa har varit bönder, vissa har varit kontorister, vissa har rökt och vissa har inte rökt. Och det finns absolut ingen sån här generell regel att de har levt på något visst sätt. Men tvärtom så tycker man ofta att det här var ett ganska slitsamt liv och inte allt för fett och säkert stressigt och inte perfekt mat alltid och så. Så att det är en av våra löjligaste myter nu, det här med att om man äter perfekt och gör allt det så kommer man leva så väldigt länge. Och nu, det bekymrar mig väldigt mycket med folk som tror att de inte behöver vaccinera sig mot covid. Och då dyker det upp det hela tiden. Men jag lever väldigt hälsosamt. Men herregud, hjälper väl inte? Liksom, då har det blivit så att folk tror att man läser mycket sådana här hälsobilagor. Så man tror att om man är lagom smal och motionerat och äter vitaminer så klarar man infektioner. Ja, man klarar ju förkylning, men det gör ju vi lite mindre hälsosamma också. Men om du klarar covid eller inte, det är ju inte alls så att du klarar den för att du har levt på något sätt som folk tycker är nyttigt. Så jag tror att det är lite farligt, den här idén faktiskt.
Nu vet vi ju båda två att Livsmedelsverket och andra rekommenderar god sömn och hälsosam mat och träning. Men det verkar vara något annat som Rasmus är ute efter här. Något stalltips från Bold, så här lever du länge, men det finns inget av det.
Nej, alltså man ska ju absolut inte knarka. Men vi hade ju den här Rolling Stones-killen, han levde ju jättelänge, han har ju knackat hur mycket som helst. Så att, men man ska inte vara alkoholist heller, så man ska inte dricka jättemycket. Men lite går bra att dricka och ja.
Du verkar ju också bli väldigt arg när man säger att ja, men om man är glad och positiv och så, ja, då klarar man sig länge.
Nej,
det tror du inte på heller.
Det är förfärligt, nej, ja. Det är fruktansvärt. Inte nog med att dystra människor ska ha det lite dystert, utan ska ha ångest för att de ska dö också, det är fruktansvärt. Den här löjliga skratt förlänger livet, det gör absolut inte.
Men då är det ju slumpen som avgör.
Ja, mest genetik faktiskt. Det kan man ju se i sin släkt liksom. Alltså man har ju vissa kompisar där ja, de har föräldrar som fortfarande är i livet och de är 95 och det är ja, mostrar som är 97 och så. Så är det inte min släkt till exempel. Så att det är väldigt så släktberoende.
Så om man nu då har oturen och haft morföräldrar och farföräldrar som dog jättetidigt, då är risken större att det kan bli så för en själv också.
Ja, men medellivslängden nu är ju 10 år mer än den var kanske på 60-talet. Så att liksom, du lägger ju på 10 år för varje generation, så att man dör inte när ens föräldrar dog. Sen de här som, om man ska dö när man är 82 eller 85, där har det säkert, kan det ha betydelse lite med, man har rökt och ja, man är alldeles för tjock eller något annat.
Apropå leva länge så hittade vår kollega Adam ett mycket märkligt klipp från Ekot 1966 när han gick igenom arkivet. Lyssna på det här.
Världens troligen äldsta människa, ryssen Shirali Mislimov, som ansågs vara drygt 160 år gammal, har avlidit. Han efterlämnar 88-årig maka, 23 barn och uppskattningsvis ett par hundra barnbarn, barnbarnsbarn och barnbarnbarnsbarn.
Det låter ju spektakulärt, men detta måste väl ha varit fake news?
Ja, jag tror det.
Runt 120 har man ju hört.
Ja.
Men över 160, det måste vara väldigt svårt att uppnå om man inte är techmiljardär i Silicon Valley.
Mm. Den här idén att yoghurt är så nyttigt och laktobaciller är nyttiga, det kom ju från en som heter Metchnikov. Och han var ju i Georgien och i början på 1900-talet, och där träffade en massa gubbar som, och de var otroligt gamla över 100 år, så då kom man fram till att de åt ju yoghurt, och det var den idén som har gjort att man fick för sig att yoghurt och laktobaciller var nyttiga. Men det visade sig sen att de hade haft bristande folkbokföring, och så hade de haft något krig där de begärde ut alla yngre män då, så då lade man på 20 år. Så
min morfar Arvid brukar alltid säga att han skulle leva till 100. Nu blev han visserligen bara drygt 75, men som barn kände det sig väldigt tryggt att föra och tro att han skulle finnas kvar så länge. Har du någon sån här drömålder som du siktar på innan du lägger näsan i vädret?
Jag har räknat ut att jag kommer bli 83, men det vet jag inte om det kommer
stämma. Men det är ju snart.
Det är riktmärken, nåja. Det var väl ändå att säga. Ja, men
var du 20 år?
Ja, det är mindre än 20 år. Det är 17, va?
Mm. Får du inte panik då?
Nej, inte panik kan jag inte säga. Men sen är det ju inte alls säkert att man är klar i knoppen den sista tiden. Så att liksom, ja, jag hoppas hålla mig klar i knoppen tills jag är 75. Det är min målsättning. Det är ju bara 10 år. Mm.
Men när sånt här kommer på tal så tycker jag blir alldeles kall och stel och tänker jag vill att Agnes ska finnas kvar för alltid.
Ja, men det går nog inte så.
Hur har du räknat ut det förresten att du ska bli just 83?
Alltså det är ju bara statistiskt då. Sån här, ja, ens livsstil, om man, hur mycket man väger och äter och dricker och hit och dit. Och sen så mina föräldrars, jag kanske blir lite äldre. Min pappa dog när han var 80 och min mamma var 82. Har jag för mig? Eller var det 82, 84? Ja, men i alla fall. Så jag får ju lägga till några år i och med att jag är en generation efter dem, så att säga.
Jag hoppas det blir mycket längre än så.
Ja,
och att du är klar i knoppen också.
Ja.
Hur ska det gå med podden?
Ja, just det.
Lennart, snart 76, har skrivit till oss. Och det står så här. Ju äldre jag har blivit, desto mindre rädd har jag blivit för att dö. På något sätt känns det som att det borde vara tvärtom, eller hur? Det här har gjort mig själv förvånad. Vet du om den här känslan är vanlig? Lennart, snart 76.
Det där är något som har jag har funderat otroligt mycket på faktiskt. För att när mina barn var små så umgicks vi jättemycket med ett par kompisar. Och hon då, Ann som hette, hon jobbade som sjuksköterska i hemsjukvården här i Göteborg, och där var ju då väldigt gamla människor, mest kvinnor då, de var änkor. Och hon sa att det var otroligt ovanligt att någon var rädd för att dö. Och det tyckte jag var väldigt konstigt. Vi var ju ganska unga då, hade ju små barn, och för själv var man ju rädd för att dö och tyckte det lät obegripligt. Och då tänkte jag, hur kan detta gå till, eftersom att ha dödsskräck, det måste ju vara evolutionärt väldigt bra. Alltså att man aktar sig och så man inte ramlar ut för vattenfall och sådär. Men och skulle den här då försvinna liksom vid en viss ålder? Hur går det till? Och liksom, hur skulle det evolutionärt kunna selekteras fram? Liksom? Och så gick jag och tänkte på det jättemycket. Och sen kom jag på att ja, men det kanske är så här att när vi var de här grupperna om ungefär 30 pers då, som levde i flockar, då flyttade man sig ju ganska mycket. Men man hade ju någon plätt och så käkade man upp grejerna där och snarade djuren och sådär. Sen kanske det blev torka eller ja, det blev dåligt och då drog man iväg. Och så kanske kom några fientliga stammar och sköt på en och så, ja. Och då tänkte jag att om man då hade haft en gamling då, man hade ju gamla människor, då om gamlingen då inte kräver att få gå med de här, det borde ju vara till förmån för hela flocken. Alltså om en gamling som inte är rädd för att dö genom att bli lämnad kvar där, då kan de andra springa iväg snabbt och etablera sig på ett annat ställe och då överlever den flocken. Men har du tre gamlingar som skriker jag ska med, nej, nej, vänta på mig, så kanske hela gruppen gick under. Så jag tror att det är grunden. För det, jag håller med, det är ett faktum. Alltså att ju äldre man blir, och det har jag märkt själv, alltså det är en enorm skillnad mellan man är 25 och 65. Och det är ett faktum att de flesta människor som blir gamla, de är inte rädda för att dö. En del är det, men de flesta är inte det.
Ja, det låter ju väldigt skönt.
Ja, det är väldigt bra. Utan det är
inte bara för flocken, utan även personligen.
Ja, ja. Utan det är ju ett stort missförstånd. För de medelålders barnen är ju hysteriska och går och tjatar hela tiden om att mamma har det dåligt här på hemmet och måste aktiveras och ni måste göra massa grejer här. Det är ju inte alls säkert att mamman är så noga med detta. Utan det är ju deras dödsångest som driver det här.
Det känns lite speciellt att göra ett program om döden med dig. För jag tänker så mycket på det nu för tiden och har gjort ett par år eftersom min pappa är så sjuk. Mm. Häromveckan ringde de från hans äldreboende och bad oss i familjen att komma och ta farväl eftersom han hade haft långa andningsuppehåll. Men när vi väl kom dit så verkar han liksom pigna till. Han kan inte prata, men han har en sån här platta med bokstäver som man kan peka på. Och när han höll på att vifta med sin högerhand, som är enda kroppsdel han kan röra, så trodde jag att han ville få ur sig en sista mening. Farväl min son, jag älskar dig, bli inte som jag eller något sånt. Sånt där dramatiskt man kan se på film. Men det han skrev var, jag känner mig faktiskt ganska pigg. Och jag och min brorsa brukar säga att det känns som att han har fler liv än katten. Men det är ändå något väldigt dystert och tröstlöst över att utveckling bara kan gå åt ett håll. Vad vi än gör och vad han än gör så är det bara döden som väntar. Men än så länge får vara någon kvar och det är jag ju tacksam för. Men kanske känner han på ett annat sätt om man ska tolka vad du säger. Han kanske inte är så rädd för det här med att dö.
Nej, men han verkar ju tydligen vilja vara kvar i alla fall. Så att han liksom inte... Min pappa dog ju hemma och han slutade ju att äta först och sen slutade dricka. Så att han bestämde sig liksom. Så att han ville dö då. Han tyckte inte det var någon kul.
Men kan man det bestämma sig för att nej, nu orkar jag inte mer? För det hör man ju mycket. Folk som säger att de kämpar på. Han känner besegrad sjukdomen och så.
Ja, nej, det går ju inte att besegra. Men man kan ju sluta äta och dricka. Och det är också så intressant. För att det finns ju de här som hungerstrejkar och så. Men annars i princip kan man ju inte sluta och kanske äta en del. Men dricka kan du ju inte sluta om du är ung och frisk. För då blir du så törstig så du blir galen. Men helt uppenbart kan ju gamla människor sluta sitt liv på det sättet. Och det är ganska vanligt. Och det är säkert så man dog på gamla tiden för 500 000 år sedan. Att man torkade ihjäl. Gamla människor blir ofta lite torra och skrumpna. Och då, det måste vara så att törsten också upphör att vara en sån extremt stark drivkraft som den är hos yngre människor då.
Hej Agnes, vad är din åsikt om dödshjälp? Jag är inte så mycket ute efter fakta eller vetenskap, mest nyfiken på dina tankar och hur du ser på saken, skriver Britt-Marie.
Jag är ju för dödshjälp. För jag
Men det är ju inte tillåtet i Sverige, kan vara bra att sprita in här också. Det är mer filosofisk mening.
Ja, man gör ju lite sådär halvdödshjälp. Man kan söva ner folk så de får sova tills de dör. Och så här. Jag förstår liksom inte skillnaden om du tar en människa och söver dem så att de inte vaknar och så dör de efter 14 dagar. Varför inte ge lite mer sömnmedel då? Och så skippa de här 14 dagarna. Jag tycker det låter mycket bättre för anhöriga och så. Men jag tror det kommer att bli dödshjälp om kanske 10 år eller så. Det har varit väldigt segt. Så att det är ju väldigt konstigt. Allt annat får man ju bestämma i livet. Och det är så himla viktigt med valfrihet. Men sen kommer man där och kanske har cancer och har enorma plågor och kräks. Och så är någon som säger, nej men då, nu ska du ligga här 2 månader till liksom. Och alla bara lider och det är fruktansvärt. Men ursäkta mig, hur ska de bestämma detta? När du ändå, det finns ju ingen väg tillbaka. Och, ja. Så att jag tycker det är jättekonstigt. Jag förstår ju varför man är så rädd att det blir fel. Och,
ja, det vore ju fruktansvärt.
Ja, men det är också fruktansvärt. En massa människor som dör under extremt lidande. Det är ju hur många som helst. Och så säger man att jo, det går så bra och med palliativ vård och smärtlindring. Jo, det går ju ofta ganska, eller ofta väldigt bra. Men en hel del fall gör det ju inte det. Och då kunde man ju säga så här, ja men vi prövar med palliativ vård och om det inte går bra så får man ta en spruta. Det tycker jag är helt okej, men det säger man ju inte, utan då ska alla liksom lida där. Och jag tycker det är ganska oförskämt faktiskt.
När du pratar med dina läkarkollegor och sådär, är det olika ståndpunkter i den här frågan eller är det konsensus vid fikabordet?
Nej,
du är?
Det är tre för och två mot.
Kan jag ha sådana dödshjälpsdebatter?
Oja, absolut.
Festligt att käka med lunch med er.
Ja då.
PS. Populära sökningar.
För att försäkra oss om att vi inte har missat någonting som folk går och undrar i smyg har vi på redaktionen tagit på oss att undersöka vilka de populäraste sökningarna på nätet är för temana som dyker upp. En av grejerna som svenska folket verkar allra mest nyfikna på när det kommer till döden, ja, är av förklarliga skäl. Vad som händer efteråt. Vad händer efter döden? Och det är ju jättesvårt för både dig och mig att säga någonting om eftersom vi fortfarande lever. Men podden heter ju ändå Fråga Agnes Wold, så jag måste ställa frågan. Vad händer efter döden?
Ingenting.
Och när du säger så, vad menar du?
Ingenting. Ja, inte ens att man drömmer. Man somnar fast man drömmer inte. Och man vaknar inte upp.
Är inte det lite tråkigt?
Jo, men vi får ju, det är inte vi som har valt det, utan det bara är så.
Men det vet du ju inte.
Nej, men sannolikheten är ju väldigt, väldigt stor att det är så. Allt annat är ju väldigt osannolikt, om man säger så. Det är väldigt osannolikt att ens tankar som ju vi vet bildas i hjärnan när det går runt elektriska impulser, och vi vet ju, ja, det kan vi ganska mycket om, att de skulle liksom lösgöra sig från hjärnan när hjärnan dog och hoppa in någon annanstans. Det låter ju inte sådär sannolikt, tycker jag.
Men det här med 21 gram då, att kroppen blir så mycket lättare i dödsögonblicket och själen flyger vidare och...
Ja, det blir den ju inte. Nej.
Nej.
Nej, det blir den inte.
Men det här med reinkarnation och sånt där då? Tänk om du kunde få återfödas som en blomma eller svan eller en ännu bättre forskare.
Ja, just det. Jo, men alltså, jag förstår inte riktigt. Det skulle födas ett spädbarn då med sin hjärna där. Men sen skulle det flytta in några tankar från en människa som dog, liksom, som var 83. Hur skulle det gå till? Liksom? För den skulle ju, den kan ju inte bli 83 år, utan den börjar som spädbarn, det vill säga har ju väldigt enkla tankar då i början. Var den här själen då liksom? När man bara tänkte mjölk, ont i magen.
Jag kan ju tycka att det är väldigt trösterikt med tanken på att, ja, dels så finns man ju kvar då kanske i bästa fall i minnet hos sina älskade yngre släktingar när man har gått vidare, men också att man kommer ner i jorden och då verkar det som att man förvultnar och då växer upp gräs och växter, så att man finns ju ändå kvar lite grann. Kan du inte hålla med om det då?
Ja, jag håller absolut med om att vi förvultnar och de kolatomerna blir, kommer att tas upp av växterna och liksom omvandlas till, ja, olika saker i den här växten. Men jag vet inte om jag får någon tröst av det precis. För jag vet ju inte om det då.
Och hur känns det att det inte finns någonting så som du säger på det?
Ja, men så har jag alltid tänkt. Liksom. Så jag kan inte förstå hur man kan tro att det, själen åker runt. Så det är för mig.
Men det är väldigt, väldigt många människor, både på jorden och i Sverige och i olika samfund och annat, som har en helt annan uppfattning.
Ja, jag har kompisar som tror på det.
Vad säger de då när du håller på så här?
Nej, men vi diskuterar inte det så mycket, för det går ju inte att diskutera. Det är ju liksom... Men ja, nej. Tycker jag är väldigt konstigt.
Man brukar ju säga den som lever får se, men här är det ju tvärtom.
Den som dör får se, just det.
Myter och missuppfattningar.
Precis som alla andra ämnen finns det ju väldigt gott om myter och missuppfattningar när det kommer till döden. Men är det någon särskild du vill lyfta fram och spräcka?
Ja, men det här med medellivslängden tycker jag är intressant. Dels om vi har det här, man hade ju en medellivslängd i många samhällen på 35 år, alltså innan industrialismen och alla framsteg och så. Och då tror väldigt många människor att det inte fanns några gamla människor på den tiden. Men det är helt fel, utan det var så att väldigt många dog väldigt unga. Men sen om man överlevde tills man var 20-30 och sen överlevde sina barnsängar som kvinna, så kunde man mycket väl bli. Det fanns 60-åringar, 70-åringar, till och med 80-åringar, alltså på 1400-talet och 1600-talet och så. Så att det är viktigt att förstå att det har alltid funnits gamla människor.
Även när vi går så långt bak som till stenåldern? Och så.
Ja, absolut. Det kanske inte fanns några 102-åringar, det är möjligt. Det fanns det säkert inte, men det fanns 65-åringar och 70-åringar. Och så. Och det andra är ju det här att man alltid kommer att säga att nu kommer medellivslängden gå ner, men det gör den ju aldrig. Den går bara upp och upp och upp. Okej, den har gått ner i Ryssland. Och nu har den ju även gått ner lite grann i USA. Förmodligen på grund av den här missbruket av den här oxycontin då. Men annars så går den ju upp. Och den fortsätter gå upp i Sverige. Och trots att vi blir så gamla så blir vi ännu äldre. Så att jag blir väldigt irriterad när jag hör, det är väldigt poppigt att säga så här. Och det här, den nästa generation, de kommer att få leva kortare än vi. Nej, det kommer de inte göra. Det finns inget som tyder på det.
Det är väl positivt?
Ja, absolut.
Finns någon annan myt om döden eller sådär som du vill?
Den myt som jag hatar allra mest av alla myter. Och det är den här myten om att man kan liksom, med viljans hjälp och kämpa sig till att leva. Och den myten kom från 70-talet och det var då... Ja, det var psykoanalytiker och sådana som hittade på att ja, man kunde liksom ge upp och bara gå och dö och sådär, va. Och sen kom det här att man, om man var deprimerad, då kunde immunsystemet sluta fungera och då skulle man dö och sådär. Så och sen kom de här skrattkurserna och nu är det så hemskt så att jag har ju pratat med folk om detta, att folk som har cancer och dör, de kan ha dåligt samvete, för att då springer en massa beskäftiga människor och säger till dem att de ska kämpa och de borde vara glada och tänka positivt och sånt där. Så det är fruktansvärt. Inte nog med att de har en dödlig sjukdom, så kommer en massa människor och lasta på dem en massa idiotier och de försöker vara snälla, men liksom, det genererar ju bara dåligt samvete och irritation och hemskt är det. Det här positiva tänkandet, det är gräsligt.
Men tror du inte det finns något fall där positivt tänkande kan vara bra?
Absolut inte. Nej.
Vad säger du?
Nej. Alltså det är ju vissa människor är ju positiva och det är ju jättekul för dem. Och det kan vara trevligt att i lagom doser, får jag säga, umgås med sådana. Det är nog ingen som tycker att det är jättekul med alldeles för positiva människor.
Är jag för positiv?
Nej, det tycker jag inte.
Gränsfall?
Nej, du är lite för snäll, men det är en liten annan sak. Men ni vet ju de här som... springer och gympar och de älskar att äta äcklig nyttig mat och de är så glada hela tiden. Nej, det är inget kul. De vill man inte umgås med.
Jag umgås jättegärna med just sådana människor som gympar och är glada och äter hälsosam mat och skrattar lite.
Ja, ja, ja.
Men det, man är olika. Man kan också gilla att sitta och snacka om dödshjälp med sina läkarkollegor över en sur kaffe.
Just det, diskutera om sista krigen och intrigerna. Så det är mycket roligare. Vi är alla olika.
Om jag ska försöka sammanfatta vad vi har pratat om idag så ska man inte lägga för stor vikt vid vare sig nysningar eller hostningar när det kommer till röden. Rädslan för att dö verkar praktiskt nog då avta med åren och enligt din tro så händer det inte någonting spännande alls efter döden.
Nej.
Så det gäller att passa på medan vi lever.
Precis.
Förresten, det måste jag ju stämma av med dig också, det här talasättet. Du ska leva varje dag som om den vore din sista. Vad tycker du om det?
Ja, det tycker jag man får bestämma själv faktiskt. Men jag lever nog så, inte för att jag har läst det här och tänkt att man borde. Alltså, men i och med att jag tänkte mycket på döden när jag var ung och liksom alltid känt det där att det är väldigt ändligt och sådär. Så att då har jag nog alltid känt att det är väldigt viktigt att man liksom inte tänker att det här gör man sen och man ska... Nu är det tråkigt men det blir bra sen. Och så här. Jag tycker man ska alltid liksom i varje läge ska man känna att liksom livet är meningsfullt om det går. Sen styr man inte överallt. Man kan ju vidriga omständigheter och råka ut massa hemska saker. Men just det där att vänta till sen, det tror jag. Det är bättre att liksom ta ut det man kan. Man vet aldrig när det slutar.
Nu måste jag säga att du är förvånad mig. För jag tänkte när jag tog upp det här, du ska leva varje dag som vore sista. Då tror du skulle fara ut och bli lika arg som på skrattyoga och sånt. Men inte alls, det här håller du med om.
Jag håller inte med om ska, för då är det folk som inte gör det utan gillar att planera och ha sig och de ska bara ha trevligt på semestern och då får de göra det om de vill. Men jag kan bara säga att jag lever lite så och det har jag gjort jämnt faktiskt. Alltså, jag har nog alltid tänkt så på något sätt. Inte som en sån här ordspråk, men just det här att... Det kan ta slut och då vill man ändå ha försökt göra det viktigaste man vill göra. Så
du skulle vilja skriva om det här talesättet lite? Nej. Du kan leva varje dag som om det vore din sista ifall du känner för och det passar in på dina livsomständigheter.
Precis.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Och såklart till er som lyssnar. Adressen kommer i slutet här om det är någon som vill passa på att skicka in en egen fråga. Vad får det handla om, Agnes?
Precis vad som helst.
Det här var en podd från P4, Sveriges Radio. Alla Sveriges Radios poddar hittar du i vår app, Sveriges Radio Play. Vill du också ställa en fråga till Christer och Agnes? Då mejlar du fragaagnes@sverigesradio.se. Tekniker för det här avsnittet var Robert Egnelius, klippte, det gjorde Rasmus Persson, ljud Mikael Ekblom, arkivsök Adam Bergsten och Stefan Lyssarides och producent det var Hanna Andersson.